Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. I'm So Effing Hungry är en populärvetenskaplig bok om hunger, aptit och matbegär, skriven av läkaren och nutritionsexperten Amy Shaw. Bokens utgångspunkt är den välkända erfarenheten att känna sig hungrig kort efter en måltid, eller att få starka sug som inte går att lösa med ren viljestyrka. Shaw placerar problemet i ett större biologiskt sammanhang där tarmflora, hormoner, sömn, rörelse, stress, dygnsrytm och den moderna matmiljön samverkar. Syftet är inte främst att erbjuda ännu en strikt bantningsplan utan att förklara varför traditionella råd om att bara äta mindre ofta misslyckas. Hon presenterar ett femstegsprogram som kombinerar förändringar i kosten med så kallade psykobiotika, tidsbegränsat ätande och vardagsvanor. Boken innehåller också fler än 30 recept samt korta praktiska råd som kallas hungerhacks och cravings crushers. Tonen är avlastande snarare än dömande. Hunger och sug behandlas som signaler att tolka och påverka, inte som bevis på dålig karaktär eller bristande disciplin. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hunger, aptit och sug är olika signaler, inte samma problem. En central styrka i Shaws upplägg är att hon skiljer mellan fysisk hunger, aptit och specifika sug. Fysisk hunger handlar i grunden om kroppens behov av energi och näring. Aptit påverkas bredare av vanor, tillgänglighet, sociala situationer och hur lockande maten verkar. Sug är ofta mer avgränsat, exempelvis en stark längtan efter något salt, sött eller krispigt, och kan triggas av känslor, minnen. Stress eller produkter som är utformade för att vara svåra att sluta äta, den skillnaden spelar roll i praktiken. Om varje sug tolkas som akut energibrist är det lätt att svara med mat, trots att problemet egentligen kan vara sömnbrist. En oregelbunden måltidsrytm eller en inlärd koppling mellan en situation och ett visst livsmedel. Shaws resonemang flyttar därmed fokus från skuld till observation. Läsaren uppmanas att se vilka omständigheter som föregår hungern och vad som faktiskt skapar mättnad över tid. Det är också en kritik av dieter som bygger på att man konstant ska stå emot kroppen. Bokens idé är att en hållbar strategi behöver minska de biologiska och miljömässiga krafter som gör motståndet så svårt, snarare än att förutsätta att viljestyrkan alltid räcker. För det andra, tarmfloran kopplas till mättnad, humör och val av mat genom psykobiotika. Bokens mest särskiljande tema är kopplingen mellan tarmflora, hjärna och hunger. Shaw beskriver tarmens mikrobiom som en möjlig del av systemet som påverkar matsmältning, immunfunktion, signalering och indirekt även humör och matval. Hon använder begreppet psykobiotika för mikroorganismer och kostmönster som kan ha betydelse för kommunikation längs tarm-hjärna-axeln. Poängen är inte att en enskild probiotisk produkt kan lösa överätande utan att tarmmiljön kan påverkas av ett återkommande mönster av fiberrika växtlivsmedel, fermenterad mat, rörelse och tillräcklig återhämtning. Detta ger boken en bredare syn på sug än den vanliga modellen med kalorier in och kalorier ut. Samtidigt är det klokt att läsa framställningen med viss nyans. Forskningen om mikrobiomet utvecklas snabbt och individuella reaktioner på mat, kosttillskott och fermenterade produkter varierar. Bokens praktiska värde ligger främst i att den förklarar varför en mer varierad, näringstät kost kan underlätta mättnad och välbefinnande. Den undviker därmed idén att kroppens signaler kan styras perfekt, men argumenterar för att vardagliga val kan göra dem mindre kaotiska. För det tredje, dygnsrytmen förklarar varför tidpunkten för mat och ljus får betydelse. Shaw lyfter dygnsrytmen som en ofta förbisedd del av hungerregleringen. Kroppen styrs inte bara av vad vi äter utan också av när vi sover, får dagsljus, rör oss och äter. När dessa signaler blir oregelbundna, exempelvis genom sena kvällsmål. Skiftarbete, skärmljus sent eller ojämna sovtider kan det bli svårare att uppleva en stabil rytm kring hunger och mättnad. Boken kopplar därför kostråd till vardagens tidsstruktur. Morgonljus och promenader utomhus lyfts som enklast sätt att ge kroppen tydliga signaler om dag och aktivitet. Att ge matsmältningen en nattlig paus är också en del av logiken bakom Shaws användning av tidsbegränsat ätande och intermittent fasta. Det framställs mindre som en tävling i att fasta länge och mer som ett försök att återgå till en regelbunden växling mellan måltider och vila. För svenska läsare är perspektivet särskilt relevant under årets mörka månader då dagsljus och rutiner lätt förändras. Samtidigt kräver fasta försiktighet. Personer som är gravida, har diabetes, använder vissa läkemedel, har eller har haft ätstörningar eller har andra medicinska tillstånd bör få individuella råd från vården. Bokens viktigaste poäng är rytm och regelbundenhet, inte en universell fastemodell. För det fjärde, femstegsprogrammet ersätter disciplin med samverkande vardagsvanor. Sha presenterar boken som ett femstegsprogram för att hantera överdriven hunger och sug. Programmets betydelse ligger främst i att det samlar flera mekanismer som ofta behandlas var för sig i dietböcker, istället för att lova resultat från en enda regel. Kombinera modellen kost som stödjer tarmfloran, genomtänkt fasta eller tidsbegränsat ätande, rörelse, sömn och arbete med dygnsrytmen. Denna helhetssyn är rimlig eftersom hunger påverkas av flera återkopplande faktorer. Sover man dåligt kan aptitregleringen och suget påverkas. Är maten fattig på fiber och protein och andra mättande beståndsdelar kan det vara svårare att känna sig nöjd efter en måltid. Är dagen stressig och oplanerad blir eneritet, lättillgänglig mat ofta det enklaste valet. Programmet försöker därför minska friktionen kring bättre val snarare än att enbart förbjuda vissa livsmedel. Shahs språk om att sluta kämpa mot vågen signalerar också en kritik av den cykel där hård restriktion följs av stark hunger och sen uppgivenhet. Begränsningen är att ett program i bokform inte kan ersätta individuell behandling för hetsätning, svår övervikt eller medicinska orsaker till ihållande hunger. Men som struktur för självobservation och gradvisa förändringar erbjuder modellen ett mer sammanhängande alternativ till kortsiktiga detoxer och detaljstyrda matscheman. Slutligen, recept och små hungerhacks gör teorin användbar utan att göra maten till fienden. Boken är inte bara en genomgång av hormoner, tarmbakterier och dygnsklockor. Shah kompletterar resonemangen med fler än 30 recept och korta konkreta råd kallade hungerhacks och cravings crushers. Exempel som nämns i bokens presentation är valnötter som ett mättande mellanmål och direkt morgonljus som en signal till dygnsrytmen. Sådana råd är avsiktligt enkla. De ska göra det möjligt att testa en förändring i vardagen utan att först behöva göra om hela kosten eller följa komplicerade regler. Receptdelen bidrar också till bokens bredare budskap om att näringstät mat kan vara ett verktyg för mättnad och tarmhälsa, inte ett straff för den som vill gå ner i vikt. Detta skiljer sig från böcker som bygger sin metod på avhållsamhet, kaloriräkning eller moraliserande kategorier av tillåten och förbjuden mat. En invändning är att flera grundråd, som att äta mer oprocessad mat, sova väl och motionera, kan kännas bekanta. Shahs bidrag är främst att knyta ihop dem med en förklaring av hur de kan påverka hunger och sug. Läsaren får därför sannolikt mest ut av boken genom att använda råden som experiment, följa sina egna reaktioner och välja förändringar som går att upprätthålla. Snarare än att försöka genomföra allt på en gång, sammanfattningsvis. I'm So Effing Hungry passar bäst för personer som känner att de har fastnat i en återkommande konflikt med hunger, småätande eller starka sug, trots upprepade försök med dieter. Den kan också vara användbar för läsare som vill förstå sambandet mellan kost, sömn, rörelse, tarmhälsa och dygnsrytm utan att läsa en rent akademisk bok. Shahs främsta praktiska bidrag är att hon erbjuder ett språk för att skilja verklig hunger från andra drivkrafter att äta. Det kan göra det lättare att välja åtgärd efter situation, istället för att reflexmässigt svara på varje obehag eller sug med mat eller ännu hårdare restriktioner. Intellektuellt utmärker sig boken genom att sätta mikrobiomet och psykobiotika i centrum, samtidigt som den knyter dessa idéer till vardagliga vanor som promenader i dagsljus. Regelbundna mattider och mer mättande mat. Många liknande böcker fokuserar nästan enbart på viktminskning, kalorier eller disciplin. Här ligger tyngdpunkten istället på biologiska signaler och på att göra miljön runt ätandet mindre triggande. Det gör boken mer medkännande än många traditionella dietguider. Samtidigt bör läsaren se den som ett ramverk, inte som medicinsk behandling eller en garanti för resultat. Vid ätstörningar, sjukdom eller läkemedelsbehandling behövs professionell vägledning. För den som vill ha tillgängliga förklaringar och konkreta, stegvisa försök snarare än en hård diet är detta en särskilt relevant bok. Om du vill stödja Aimee Shah MD, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!